Hej Johanna.
Hej Steffen.
Idag ska vi prata om ett olöst mord i Malmberget 2015 och en utdragen brottsplatsundersökning i ett samhälle som höll på att rivas.
Det här är ju ett mål som faktiskt sätter fokus på framförallt det här med en brottsplats. Och hur länge kan man egentligen gå tillbaka till den och hur många gånger?
Det är april 2017. Gruvorna breder ut sig och samhället Malmberget utanför Gällivare håller på att jämnas med marken. Även brottsplatsen för ett olöst mord 2 år tidigare är på väg att rivas.
Misstänkt mord på en man i 35-årsåldern i Malmberget.
Plötsligt träder ett vittne fram. Nu behöver polisen tillbaka till brottsplatsen och kontrollera uppgifterna. Men klockan tickar.
Det var ju som en helt unik situation, det får man ju säga.
Gruvbolaget LKAB har hunnit ta över huset och ska demolera brottsplatsen.
Alltså det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset.
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Steffen Renklint, och före detta kammaråklagare, advokaten och DNA-experten Johanna Björkman.
En bild där på den, får se, den var inte i den lådan. Här är han liten.
Anders, 5 månader.
Ja.
Högst upp i ett relativt nybyggt flerfamiljshus i centrala Gällivare bor lastbilschauffören Jörgen med en utsikt över dundret. Känner du igen kläderna han har på sig då?
Ja, jag tror att det kan vara någonting som jag också har haft sedan tidigare. Något som vi hade förut som barn. Så att, du ser att det ser lite gammeldags ut. Jo.
Ja.
Och så att...
En fin bild.
Ja, visst är den härlig. Jo. Jo, jag tycker också det är därför jag har alltid här liggande. Ja. I lådan här. Jo.
Innan Jörgen flyttade hit 2018 bodde han cirka 10 minuter härifrån, i Malmberget. Gruvföretaget LKAB tog över hans hus och gav honom den här lägenheten i ersättning eftersom gruvorna helt håller på att ta över där han och halvbrodern Anders växte upp.
Jag fick aldrig en syskonrelation till han, egentligen, om jag ska vara ärlig. Utan jag fick en mera, hur ska jag säga, förälderrelation till han på grund av att jag var så pass mycket äldre än han. Så att jag var 19. Jag minns det exakt när han föddes. Jag minns det exakt allting.
Ja, hur var det? Hur kändes det att få en brorsa som är så mycket yngre?
Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Jo. Jag älskar ju han. Jag tyckte han var så mysig.
Jörgen berättar att Anders led av skolios och hade fruktansvärda smärtor i ryggen. Och att det var det som ledde in Anders i ett långvarigt missbruk. Har du några bilder från senare när han är vuxen eller så?
Vi har några bilder, men problemet var då hade han ju mistat nästan alla tänder. Plus att han såg inget bra ut något mer. Och då var han ändå ingen gammal. Han var bara 30 plus. Mm. Så att jag som inte ville ha kvar några bilder från där han var i det stadiet. För att det var som inte...
Nu förstår jag.
Det var som inget kul att se.
Nej.
Det började med mediciner. Sen... Kring 2000 så började han att umgås mycket med i kretsar som var ganska, som jag uppfattar, suspekta då. Och de kretsarna var väl inte så positiva för han att umgås i. Och han kunde inte jobba. Men han hade ändå ganska mycket pengar så han klarade sig ändå hyfsat. Så att...
Var hade han en pengar ifrån?
Bland annat så ärvde han väl efter sin farfar tror jag han ärvde pengar. Jo, så att, men problemet var ju bara att de pengarna, även om han hade 100 000 tillgängligt, så kunde han ju liksom bara bränna det på knark.
Vad är det här för något? Var är vi nu?
Jörgen
tycker det är jobbigt. Men han vill ändå visa mig platsen där halvbrodern Anders hus låg.
Vi måste köra rakt fram.
Ja, här är Malmberget. Alltså det här är...
Det här är Malmberget, ja.
Här är det bortrivet.
Du ser, det är tomt alltihop utom kyrkan. Det är några rivningshus kvar ännu. Finns det skolan?
De gamla kvarteren är spårlöst försvunna. Är det in här till höger?
Du tar höger här.
Kvar är bara vägar och gatlykter.
Det går inte att köra någon mer. Så att... Ser du de där tallarna där?
Ja, ska vi, om du, vi går ut så kan du få berätta.
Ja, 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 vi kan gå ut så. Ja.
Är det en grind?
Ja, man. Ska vi smita igenom den? Jag vet inte. Nej, vi skiter i det. Nu ser jag inte så bra här, men du säger det går att se. Det ligger solen på. Jo.
Jag ser om du...
Det är två tallar där. Ser du dem som står vid varann? Där ungefär låg min brors hus. Du ser själv, det är gatlyktar, gatorna är som vanligt, det är allting. Och inga hus, ingenting, utan avspärrat. Men annars, all infrastruktur, den är typ liknande som den har varit tidigare från början. Så att,
förutom att det är överväxt och lite trasigt.
Exakt, det börjar bli överväxt och trasigt. Så att.
Innan allt försvann, en julidag 2015, larmades polisen hit till Anders slitna enplansvilla i Tegel. En anhörig hade inte hört av Anders på en vecka och var orolig. När polisen kommer fram visade sig att framdörren är låst, så en av poliserna går runt till baksidan och tar sig in via balkongen. Polisen öppnar dörren. TV:n är påslagen på hög volym. Det är Lotta på Liseberg. Vardagsrummet är stökigt. Det ligger skrot och prylar överallt. Polismannen fortsätter genom huset mot ytterdörren för att släppa in sin kollega. Men på vägen passerar han källartrappen. Längst ner ser han en kropp. Det är Anders som ligger där. Och nu startar polisen en mordutredning.
Det var ju helt förkrossande för mig. För jag visste inte vad som hade hänt. Och det var ju jätteobehagligt. Jag vet inte hur jag ska säga. Men... Hur tänkte jag egentligen? Det var mycket att man försökte att få någon sorts struktur i det hela. Jo, men jag fick inte det, för jag kunde inte se att Anders hade några direkta fiender eller så. För att han var alltid så snäll och bussig och ställde upp för alla på alla sätt. Så att jag kunde inte se det riktigt.
De första poliserna på plats noterar flera skador på kroppen. Bland annat en större missfärgad svullnad på struphuvudet.
Man utgår ju från offret Anders, som man ganska snart tycker att det finns alla tecken på att det här inte är en vanlig dödsorsak, om man säger så.
Kriminalteknikerna anländer nästa dag och säkrar spår till och från under resten av sommaren.
Ja, men har man en brottsplats som är inomhus, så är det ofta naturligtvis bättre än till exempel utomhus, när man just har de här växlingarna i både temperatur och väder. Men sen ska man säga att även en brottsplats inomhus självfallet, och även om det är en privat bostad eller till exempel en privat källare som det här handlar om, så finns det ju naturligtvis mycket som kan bidra till att spår faktiskt både försvinner eller blir nedbrutna i form av både bakterier eller andra typer av ämnen.
Så det är bråttom?
Det är alltid bråttom. Tiden som tickar, det är ju den värsta fienden för att lösa ett brott.
En dryg vecka efter att Anders hittats död griper polisen en man vi i det här programmet kallar Pavel. Och han kommer att vara i fokus för polisens misstankar till och från under hela det här fallet. Det har kommit in uppgifter om att Pavel och en annan person berättat att de har dräpt Anders tillsammans.
Ja, men som jag förstår så dyker ju den här informationen upp och man kan börja lägga ett pussel kring Anders. Vem han var och vilka han umgicks med. Sen ska man komma ihåg att det pusslet är ju egentligen ganska omöjligt för någon annan att lägga om man då inte är Anders. Det som är intressant när man går igenom den här brottsplatsundersökningen och de spår som man faktiskt säkrade, så är det ju spår som härrör från ganska många olika personer. Ett flertal har blivit identifierade, många förblir oidentifierade. Det är både män och kvinnor. Det handlar om blodspår, framförallt i badrum och liknande. Det fanns med andra ord ganska många spår. Och det innebär ju att i det skedet när man väljer helt enkelt att lämna ifrån sig brottsplatsen, så har man nog gjort det man tänker sig har behövts. Man har gått igenom de rum, man har gått igenom de ställen och man har säkrat de spår som man tänker sig kan vara relevanta för att på något sätt kunna kartlägga offrets liv och den sista tiden eller det sociala sammanhanget.
Den tekniska bevisningen ger en spretig bild med spår som leder åt alla håll. Pavel och de andra misstänkta släpps. Rättsläkaren konstaterar efter obduktionen att det inte går att avgöra hur Anders dött. Om skadorna i skallen och på struphuvudet orsakats av sparkar, slag och knuffar eller genom en olyckshändelse, till exempel ett fall i trappan. Polisen häver avspärrningen till brottsplatsen och lämnar husnyckeln till Anders anhöriga.
Så här i efterhand kan man kanske tycka att man borde ha stannat ytterligare kvar på den här platsen, därför att man vet att tekniken går framåt. Vi har fått helt andra metoder idag att kunna hitta spår. Men i vågskålen då, mot att låta ett tvångsmedel ticka på, så finns då den här spärren som säger det, att man ska inte ha det i onödan helt enkelt, utan man ska häva det. Jag hade nog inte gjort en annan bedömning, tror jag, där och då. Därför att det var rätt många spår som också var av mänskligt DNA som var säkrade redan ganska tidigt. Och i takt med att förundersökningen kanske pågick eller att den ändrade form eller fick mer information, så hade man kunnat värdera de här spåren.
Polisen har satt utredningen på sparlåga. Men Jörgen har inte gett upp. Han känner att han måste få en förklaring till varför hans halvbroder Anders dött.
Jag trodde inte att de hade gett upp, men jag tänkte att jag försökte själv att komma på. Jag startade själv en liten, om man ska säga, amatör privat utredning och via folk jag kände och vilka jag hade kontakter med och så vidare.
Han städar Anders hus på ovanvåningen. Men källaren, den låter han bli.
Alltså, det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset. Men jag stålsatte mig. Jag tänkte, det funkar. Jag tar mig igenom det här. Jag går igenom allting. Jag börjar gå igenom. Så att vi får någon sorts avslut på det här.
I vardagsrummet, i en låda bland flera hundra andra dokument, hittar Jörgen något han tror är en lista över skulder som Anders skrivit ner. Bredvid namnet Pavel, mannen som greps misstänkt för mordet och sedan släpptes, har Anders skrivit citat 15 till 16 000 kronor och avslutat med ett frågetecken.
Då förstod jag ju på en gång vad som hade hänt. Att det fanns skulder. Och vad berättigar mord? Jo, skulder.
Jörgen lämnar in det han hittat till polisen. Men det leder inte till något genombrott. Det blir vår 2017. 2 år har gått sedan Anders hittades död i sin källare. Och Jörgen undrar fortfarande vad som har hänt. Då plötsligt träder ett vittne fram som vi i det här programmet kallar för Lars. Han berättar att han vet vad som hände, för han var med när Pavel mördade Anders. Efter att det nu kommit in nya uppgifter vill polisen åka tillbaka till brottsplatsen för att kontrollera om det finns ytterligare spår som bekräftar det vittnet Lars har berättat. Men huset ska rivas. Gruvföretaget LKAB håller på att jämna hela Malmberget med marken eftersom gruvorna runt om håller på att göra området obeboeligt. Lise-Marie var den på LKAB som tog emot polisens samtal.
Det var ju som en helt unik situation, det får man ju säga. Det är ju ingenting man räknar med att det ska uppstå i jobbet faktiskt. För att, jag menar, egentligen så var det ju långt ifrån mig själv, om man säger så. Men att man blev involverad och, i och med jobbet. Så det kändes ju lite obehagligt. Och samtidigt som man vet att ja, men det står och stampar att man vill riva och komma vidare med samhällsomanläggen helt enkelt.
Ja. Minns du vad du tänkte då, att de kom igen med det där? Alltså...
Ja, det är klart man blev lite förvånad, men det var ju som inte löst heller. Så att, samtidigt kan man ju kanske tänka att de borde ha gjort ett grundligt jobb från början.
Vittnesmålet har gett polisen en påstådd gärningsbeskrivning att utgå ifrån, vilket saknades vid den första brottsplatsundersökningen. Lars säger att han varit på grillfest hos Pavel, käkat kött och druckit öl och tagit någon sup. Sen har han och Pavel gått till Anders. Och när han har öppnat dörren till sin tegelvilla där i Malmberget ska Pavel direkt ha slagit honom med knytnävar i ansiktet så att han ramlat ner för källartrappan. Därefter ska Pavel ha gått ned och slagit eller tryckt en spade mot Anders hals.
Han beskriver ju att man har ett samtal från Lars sida då med Pavel i efterdyningar av då att Anders har hamnat nedanför den här trappan och är döende. Så har man enligt Lars då en rädsla från framförallt hans håll att han ska bli utpekad eller bli ditsatt för detta. Och beskriver då något väldigt ovanligt. Han beskriver hur Pavel då biter sig själv i fingret och helt enkelt smetar ut sitt eget blod på brottsplatsen. Mig veteligen har jag aldrig hört talas om ett sånt scenario. Det gör ju att polisen nu också, för att testa Lars trovärdighet och om det han säger är tillförlitligt, så återvänder man egentligen då regelrätt till brottsplatsen för att just kunna titta om det finns spår på det sättet som han har beskrivit. Och ja, man påträffar mer spår än man tidigare hade gjort i form av blod som faktiskt kan hänföras till Pavel.
Hur kunde man missa det?
Jag tror att det här har brustit i att man inte har från en början vetat exakt vad det är för händelseförlopp som man faktiskt letar spår efter.
På dörrkarmen till pannrummet hittas blodspår från både offret Anders och Pavel, en så kallad blandbild.
En blandbild är ju ett ganska allmänt begrepp för ett spår där du hittar DNA i olika mängder, kan det vara, från olika personer. Det kan vara blod från båda personer, men det kan också vara andra typer av sekret som är blandade i detta. Och en blandbild har över tid varit ganska svårt att hantera därför att det har varit svårt att separera. Men där har tekniken gått framåt, så idag har man egentligen inga problem att separera upp till 3 personer utan problem. Men blandbilder kan också säga någonting om ett händelseförlopp. Och hur spåren ser ut, i vilken ordning de har satts. Ja, man kan faktiskt hänföra sig lite grann till den typen av bedömningar utifrån blandbilder och även det vi brukar kalla kontaktspår. Men det ska man också vara väldigt tydlig med, att det finns inga garantier för detta. Det här är fortfarande hypoteser.
I senare förhör säger Lars plötsligt att han också skadade Anders under hot från Pavel. Att han högg en spade mot halsen. Nu blir Lars inte bara vittne utan även misstänkt vid sidan av Pavel.
Pavel har ju förnekat all inblandning i detta. Och det är inte så att han behöver naturligtvis prata eller förklara allting, men man kan komma till en punkt i en utredning där man faktiskt skulle behöva i så fall en förklaring, när det ändå är så pass mycket som är konstigt. Varför finns hans DNA där överhuvudtaget om det inte är som Lars har beskrivit?
Samtidigt så var det väl flera andra som hade avlämnat DNA där också, eller?
Ja, och det blir ju egentligen det som också blir en avgörande faktor när vi kommer lite högre upp i rättskedjan sen.
Lars och Pavel åtalas för att i samförstånd ha mördat Anders. Tingsrätten dömer Pavel till 16 år i fängelse. Lars däremot får rättspsykiatrisk vård för grov misshandel.
Tingsrätten är väldigt tydliga med att de upplever att han är trovärdig utifrån att han berättar på det sättet han gör. Han har detaljer, han har inlevelse i det han beskriver. Och sen sätter de ju det i relation till Pavel, som menar ju att han inte har varit där. Men han har ju då, som tingsrätten beskriver det, varit obegripligt knapphändig.
Jag tyckte att det var obehagligt.
Anders halvbror, Jörgen, var åhörare på rättegången.
Hur kunde det bli så där? De var Anders kompisar. Men det är ju narkotikan som gör att det blir så.
Motivet har polisen inte lyckats bekräfta. Och i hovrätten frias Pavel helt. Men inte Lars. Han har ju erkänt sin medverkan till misshandeln. Däremot tycker hovrätten att det finns för många DNA-spår av andra personer för att knyta mordet till just Pavel. Och Lars vittnesmål bedömer man inte vara trovärdigt nog, eftersom han justerat sin berättelse under ärendets gång.
Även om det finns teknisk bevisning, även om det finns spår, så är det ju faktiskt så att det är Lars berättelse som lite grann lägger grunden för synen på Pavels skuld. Så hans berättelse är ju egentligen det som hela prövningen av Pavels del står och faller med. Och där har ju de här två instanserna tänkt väldigt olika.
Ja.
Så att det blir ju väldigt mycket mer oklart och otydligt och väldigt mycket mer tveksamt vad som har hänt målsägaren Anders i hovrättens prövning än vad man tyckte sig kunna se i tingsrättens prövning.
Ja. Hur skulle man förklara det här? Du som liksom både varit åklagare och nu advokat. Hur förklarar man det här för anhöriga att man gör så totalt olika bedömningar i tingsrätt och hovrätt?
Ja, men det är aldrig lätt och det spelar nog ingen roll vilken sida man sitter på i rättssalen. Det här handlar ju till syvende och sist om vad är det som kan bevisas. Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel och i det här fallet så har vi väldigt många frågetecken.
Det känns som att det är att aldrig få ett avslut på någonting. Det är som någonting man har över sig alltid. Ja, det som försvinner aldrig på något sätt. Ja.
Men du, hur känns det? Det här är ju platsen, den sista platsen som din bror bodde på,
ja,
och var vid liv.
Ja. Jag tycker inte om att vara här. Allt som var och fanns här, man. Nu finns ingenting någon mer. Nu är allting är borta. Det finns ingenting. Det finns bara skräp och stängsel.
Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Steffen Rinklint, och DNA-experten Johanna Björkman. Producent Sigrid Edsenius och slutmix Johannes Oskarsson.